startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Kan få stå kvar. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men det rörde han vid min mun och sa: när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: Herre, jag, sänd mig. Herre, jag ber om att vi den här kvällen skulle få förstå lite mer av vem du är. Och att vi skulle förstå lite mer av vad du har lagt i våra liv. Att vi skulle få förstå lite mer av vad det är du sänder oss ut till att få göra i den här världen. Herre, jag tackar dig för var och en som är här den här kvällen. Jag tackar dig för den här konferensen. Tackar dig Gud för att du är här. Och jag ber nu Gud om att du ska hjälpa mig. Och att du ska hjälpa oss alla att få höra vad du säger. Herre, vi längtar efter dig. Vi längtar efter att kliva in i rörelsen mot dig. Vi längtar efter att få komma närmare dig den här kvällen. Så kom, helig ande. Tack för att du är här. Tack för vad du gör. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och slå er ner. Än en gång, så fantastiskt roligt att få vara här. Du som inte var med på förmiddagen, Gustav Nyström heter jag, bor i Helsingborg, jobbar som verksamhetsledare på Pingst Ung. Har funnits som ungdomspastor i Varberg, som pastor i Pingst i Helsingborg. Och nu jobbar jag nationellt med barn- och ungdomsfrågor inom Pingst. Men ikväll så ska vi få prata om just det här bibelordet som jag just läste. Tema bibelordet för den här konferensen. I förmiddags så, för er som var med då, så pratade vi om rörelsen mot Jesus. Pratade om när Jesus kallar de första lärjungarna och hur de kliver in och börjar röra sig mot Gud. Och vi pratade om vad som händer när vi får göra det med våra liv, börja röra oss mot Jesus. Och ikväll så ska vi prata om rörelsen ut mot den här världen. För när vi kommer nära Jesus, när vi kommer inom hörhåll, på samma sätt som Jesaja kommer inom hörhåll för Gud i den här texten, när du och jag gör det, då kommer vi snart börja uppfatta att Gud sänder oss ut. Han sänder oss ut till den här världen. Den här världen som är så desperat behov efter honom. Den här världen som han älskar, den här världen som han har dött för. Den här världen som han vill förvandla. I kväll ska vi prata om den där andra rörelsen. Rörelsen ut mot världen. Den här berättelsen som du har hört, den är som sagt tema bibelordet för den här konferensen. Och den är våran bibeltext för den här kvällen. Och jag vill börja med att bara ge lite grepp om vad är det som händer i den här berättelsen. Jag vet att ni som var med igår kväll också fick en genomgång av den här berättelsen. Och delar av det kommer säkert vara repetition och det är bara positivt. Och sen så ska vi fundera över det här svaret som Jesaja ger. Jesaja säger: här är jag, sänd mig. Han uttalar några väldigt stora, starka ord när Gud frågar: vem ska jag sända? Jag har funderat inför ikväll, är det ett rimligt svar? Är det rimligt av Jesaja att säga: här är jag, sänd mig? Är det här en vettig reaktion eller är han helt från vettet? Och skulle han kunna svara något annat? Finns det något mer som hade varit relevant och naturligt och rimligt att Jesaja hade sagt? Det ska vi fundera på ikväll. Du ska få lite bakgrund till den här texten. Jesaja bok, det som händer i den boken, det är daterat till 740 år före Kristus. Eller just den här texten som vi har läst, den är daterad till 740 år före Kristus. Det är alltså galet länge sedan, det kan vi konstatera. Och det här är inledningen på Jesajas profettjänst i Guds rike. Gud använder honom som profet för att tala till folket. Jesaja levde stora delar av sitt liv i Jerusalem. Och det är där han är när han får den här synen, när han får den här upplevelsen tillsammans med Gud, som tack och lov har blivit bevarad så att vi kan läsa den och lära oss av den idag. Vad vet vi om Jesaja då? Är han liksom, var han en riktig människa eller är han något liksom koncept som vi pratar om? Nej, Jesaja var en riktig person. Vi har koll på vilka hans föräldrar var, tack vare liksom bibelforskare och historiker. Vi har koll på att han var gift, vi har koll på att han hade två söner och att han var verksam som profet. Den här synen som han får, den har en väldigt tydlig förutsättning. Det är någonting väldigt avgörande som har hänt, som är inledningen till bibeltexten vi läste, till erfarenheten Jesaja får göra. Och det är att kung Ussia har dött. Kung Ussia, han regerade i det här landet, Judarike, i 52 år. I september i år så firade den svenska kungen 50 år på tronen. Kung Carl Gustaf har alltså 2 år kvar för att slå kung Ussia. Våran kung, jag tror att han var 27 år när han blev kung. Är det någon här som är 27 år? Några stycken diskreta händer. Kung Ussia, han är 16 år när han blir kung. Hur många 16-åringar har vi här? Ja, jag är inte 16. Jag kände för att räcka upp handen där. Gud har alltid använt unga människor. Kung Ussia, han blev en av de starkaste, en av de mäktigaste kungarna i det här landets historia. Han är stort, åtminstone, det går tyvärr inte att säga i allt, men i stort så fruktade han Gud och lydde honom. Han var 16 år när han blev kung. Om du har tänkt, det där med att tjäna Gud får jag nog vänta med några år, så behöver du inte vänta för att du är 16 år. Gud har alltid använt unga människor. I 52 år regerar kung Ussia. Alltså det fanns en generationer som inte visste något annat än att kung Ussia har koll på det här landet. Och det, han byggde ett liksom tryggt och stabilt rike. Folk och samhället mådde väl. Det var positivt. Kung Ussia var en god kung. Och han är död. Tiden med kung Ussia är över. Tryggheten och stabiliteten har gått förlorad. Och det verkar som att det är först nu som Jesaja gör den här upptäckten av att det fanns en tron som var något högre än Ussias. Det är som att det är först nu Jesaja ser att det finns en kung över till och med kung Ussia. I det år då kung Ussia dog, då såg jag Herren, säger texten. Kung Ussia skymde sikten. Kan det vara så i våra liv då och då? Jag tror inte att Gud kanske skymmer, att Carl Gustav, våran svenska kung, skymmer sikten för någon. Kanske inte en kung på det sättet. Men på andra sätt tänker jag att det finns en och annan kung som skymmer sikten emellanåt. Saker som får kanske lite för mycket uppmärksamhet i våra liv. Jag ska inte börja lista exempel. Du får liksom plocka dem från ditt eget liv. Jag vet att jag har en och annan sån kung i mitt liv som jag får hålla ordning på, att den inte växer sig för stor och skymmer sikten för den kung jag har valt att följa. När kung Ussia är borta, då ser Jesaja Gud. Och vilken syn det är han får se. Det är rena science fiction beskrivningen av den här tronsalen. Där är serafer som är någon form av änglaväsen. Det är enda stället i Bibeln som de omnämns här. Det är vingar och de flyger och de flaxar och de täcker sig och de, vad de gör för någonting. Tillbedjan pågår. Helig, helig är Herren Sebaot. Har du någon gång beskrivit ett hus eller en plats och berättat om dörrposter och trösklar? Nej, vi berättar ju om väggen, om rummet, om helt andra saker. Men det Jesaja kan sätta ord på, det är dörrposterna och trösklarna. Jag tycker det är så tråkigt. Det finns väl andra saker du såg som du kunde ha skrivit ner. Skit väl i hur tröskeln såg ut. Det vill jag tänka när jag... Det ska jag fråga Jesaja om en gång. Men det är liksom det han har begrepp över. Det är att trösklarna och dörrposterna skakar. Det ryker, manteln upptar hela liksom synen. Det är en häftig upplevelse som Jesaja får. Han ser Gud hög och uppböjd. Manteln fyller templet. Man kan tänka att den förväntade reaktionen skulle vara ungefär det vi gjorde här alldeles nyss. Kliv fram, sträck händerna, haka på i lovsången. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Man tänker ju liksom att det är det när man kommer inför Gud, inför tronen. Att det liksom är lovsång och tillbedjan som händer då. Jesaja han säger, nu dör jag. Ve mig, jag förgås. Ni som var med i förmiddags vet att då läste vi om Petrus. När han kommer nära Jesus, då gör han precis samma. Han får precis samma reaktion. Han säger, gå bort från mig, jag är en syndig människa. Vi pratade om det länge i förmiddags. När vi kommer nära Gud, då får vi syn på det där i våra liv som inte är så nice. Det är ute med mig, säger Jesaja. Men Jesaja får göra den där upplevelsen som Robin, vår mötesledare, delade om i början på gudstjänsten. Av kolet blir renad. Han får uppleva förlåtelse, han får uppleva försoning, han får uppleva förvandling. Och det är då han hör. Jag tror kanske inte att Gud har suttit tyst på sin tron. Utan jag tänker att han kanske har sagt den där frågan. Det här är min egen gissning, inte ens tolkning. Men jag tänker att Gud har kanske suttit där och sagt, vem kan jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och det är först när Jesaja har fått uppleva försoningen som han hör. Då har det hänt en grej till i honom. Kung Uzzia är borta. Han har sett Gud hög och upphöjd. Han har insett, det här håller inte för min del. Ja, det är ute med mig. Ve mig, jag förgås. Han upplever förlåtelse, försoning. Och då hör han att Gud kallar på honom. Och i det läget säger han, här är jag, sänd mig. Jesaja uttalar dessa vackra ord som innehåller så mycket längtan, så mycket vilja att få tjäna Gud. Att få göra någonting för den där guden som har förlåtit och älskat. För den där guden som har rustat och tränat honom. För den där guden som är värdig tillbedjan. Han som han nu när kung Uzzia är borta ser hög och upphöjd. I mötet med den guden så lägger Jesaja ner sitt liv. Säger han, här är jag. Sänd mig. Gud, om du kan använda mig, ja, men då är jag på. Gud, jag vill gå. Jag vill tjäna dig. Jag sa på förmiddagen idag att få tjäna Gud, det är det vackraste som finns i mitt liv. Det är det jag vårdar, försöker vårda allra ömmast. Det är det jag vill vara mest rädd om. Lyckas jag med det varje dag? Nej, tyvärr inte. Men det är det vackraste jag har i mitt liv. Att Gud har tittat på mig och sagt, vill du tjäna mig? Och att jag har fått säga, här är jag, sänd mig. En kväll ska du få möjligheten att få stämma in i det svaret om du vill. Jag tänker att svaret Jesaja ger är ett rimligt svar. Att det är en naturlig reaktion. Om man har gått igenom de där stegen vi just pratade om. Och landat där i förlåtelsen, försoningen, förvandlad, står inför Gud. Men då tänker jag att det naturliga är att säga, whatever it takes. Här är jag, sänd mig. Men jag tänker att det också finns andra svar som Jesaja kunde ha gett. Som Petrus kunde ha gett för er som är här på förmiddagen. Och som jag tänker att du och jag skulle kunna ge, eller faktiskt emellanåt ger. Jag har en gång eller om och om igen fattat det där beslutet om att jag vill tjäna Gud. Men även om jag har fattat det beslutet på något sätt av liksom helheten av mitt liv, så har jag ju också stunder och dagar när mitt svar inte är, här är jag, sänd mig. Jag har också dagar när jag svarar något av de här andra alternativen som vi nu ska prata om. Jag har kommit fram till 4 alternativ som jag tänker att Jesaja hade kunnat säga. Och jag vill dela de 4 med dig den här kvällen. Och det första, som jag har tänkt att Jesaja kunde ha sagt, är nej. När Gud frågar, vem vill vara vår budbärare? Då kunde Jesaja ha sagt, inte jag. Inte min grej. Inte, det passar inte mig. Jag är inte intresserad. Tack för frågan. Trevligt. Men nej, tack. Vi pratar ganska sällan om det. Det blir nästan lite så här obekväm stämning här inne när jag säger det. Ett rimligt svar till Gud, det är nej. Gud, jag är inte intresserad av dig. Jag vill inte tro på dig. Jag vill inte lyssna till dig. Jag vill inte tjäna dig. Jag vill inte ha med dig att göra. Det är inte orimligt. Eller jag tycker att det är orimligt. Men det är ju inte det. Jag pratar om det ganska sällan. Jag tror att det kan vara så att Gud har viskat lite grann i mig att det skulle kunna finnas en eller några stycken här ikväll som har levt med det där nejet ganska länge. Jag tror att man kan leva nästan hela sitt liv. Eller jag tror man kan leva hela sitt liv med ett nej till Gud. Den som inte kommer till tro på honom. Eller den som har trott på Gud men har lämnat tron. Jag tror att det kanske är så att du finns här ikväll. Som har burit på ett nej till Gud väldigt länge. Som definierar det så här. Jag tror på Gud, men det är allt jag gör. Jag har en tro på att han finns, men sen sätter jag stopp. Där kommer ett nej från mig. Jag vill inte säga herre, jag sänd mig. Jag tror att han finns, men det är allt. Kanske finns du här som också är ung, som kanske likt mig vuxit upp i kyrkan, men som börjar fundera över att det där med Gud är nog inte för mig. Utan du håller på att formulera ett nej till Gud. Det finns exempel, till och med i Bibeln, på människor som säger nej till Gud. I Matteus 19 så står det om en ung rik man som kommer till Jesus. Och i samtal med Jesus så utmanar Jesus honom att sälja allt han äger och ge åt de fattiga. Och då står det att den här mannen går bedrövad därifrån. Om du tänker att Bibeln är full av massa berättelser som alltid slutar i lyckade eftermöten, om vi kan leka med den bilden, så är det inte sant. Till och med i Bibeln finns det exempel på människor som säger nej till Gud. Det är ett rimligt svar. Du har ett fritt val. För mig, för oss är det jätteviktigt. Om du någonsin har känt dig pressad eller tvingad till tro på Gud eller till relation med honom, då är jag så ledsen. Det är inte sunt. Det är inte friskt. Det är inte vad vi önskar för dig. Från första berättelsen i Bibeln visar Gud att det är viktigt för honom med att människan får ett fritt val. Du får lov att välja. Och då får du också lov att välja bort. Och du är så välkommen. Du är så välkommen den här kvällen. Till den här konferensen. Till våra församlingar. Till sammanhang där vi finns. Till din ungdomsgrupp. Även om du bestämmer dig för ett nej till Gud. Du är så välkommen i vår gemenskap. Vi kommer alltid önska något annat för dig. Men det är ditt val. Det går att säga nej till Gud. Jesaja hade kunnat säga, det här var en cool upplevelse. Nu ska jag gå hem igen. Tack, men nej tack. Han hade kunnat säga det. Ett annat svar som jag tänker att Jesaja kunde ha gett, det är ju vänta. Så var det där med vissa dagar i Gustav Nyströms liv. It takes one to know one. Gud, inte just nu. Det är lite mycket annat. Jag har inte riktigt det fokuset just idag. Vänta. Så ofta vi säger, Gud, jag ska bara sen vänta. Ja, om vi skulle också kunna vara i det här läget av att, jo men jag vill tjäna Gud. Vi kanske är på en sån här konferens eller i något annat sammanhang och vi känner, jo men jag vill ju det här. När jag säger saker som att det vackraste jag har i mitt liv är att tjäna Gud, så känner du, och jag vill det. Jag ska bara göra det här först. Ja Gud, jag vill tjäna dig, men jag kommer om ett tag. Jag ska bara vänta lite, hang in there. Jag kommer snart. Jag ska bara, och så vad det är för någonting. Du kan fylla på med allt möjligt. Du ska få ett par exempel här. Du kan till exempel nyss ha räckt handen på att du var 16 år och så kan du säga, vänta Gud tills jag är lite äldre. Eller vänta Gud tills jag vet lite mer om vad det står i Bibeln. vänta tills jag har lite bättre svar. Då ska jag börja prata med mina klasskompisar om vem du är. När jag kan svara på deras frågor. Vänta Gud tills jag har blivit lite mer erfaren. Ja, absolut jag vill. Men vänta lite. Eller vänta tills jag har gått ut skolan med högsta betyg. Du förstår att jag ska bli det här och det här. Och då måste jag komma in på den här utbildningen. Och då måste jag lägga allt mitt fokus på att plugga just nu. Så vänta Gud tills jag har skapat min karriär. Då ska jag tjäna dig. Vi kan säga vänta Gud tills jag har hittat min partner. Eller vänta Gud tills jag har strulat klart med den här tjejen. Hon tror ju inte på dig. Så jag ska bara strula klart med henne sen. Kan jag tjäna dig. Ja, ni kan få skratta åt den. Eller Gud, vänta. Jag vill tjäna dig, men vänta tills jag har slutat surfa på de här dåliga hemsidorna som jag är inne på alldeles för ofta. Eller Gud, jag vill tjäna dig, men jag mår så dåligt. Du får vänta tills jag har slutat skada mig själv. Vänta tills jag mår bättre. Vänta tills jag har en karriär. Vänta tills jag har förverkligat mig själv. Jag har ganska mycket på gång här nu med mina drömmar. Så vi tar dina om ett litet tag. Jag ska bara förverkliga det här först. Jesaja kunde ha sagt, kul idé. Jag ska bara göra det här först så kommer jag tillbaka. Vänta. Ett fullt rimligt svar i våra liv. Är det ett problem för Gud när vi säger vänta? Är det inte som att han väntar? Han har fullt upp med vad han håller på med. Han har inte tänkt att vänta på att förverkliga sina planer för den här jorden. Han är ongoing. Så den som missar någonting när jag säger vänta, det är ju jag. Det är ju jag som missar vad Gud håller på med och vad Gud har tänkt för mitt liv när jag säger vänta. Det är inte han som går förlorande ur den diskussionen, det är ju jag. Gud är liksom större än tid och rum. Det finns, alltså, konceptet vänta, tänker jag, det finns liksom inte ens för honom. För han har liksom inte riktigt, han har ingen klocka. Så det är du och jag som går miste om någonting när vi säger vänta. I Jesaja 55 finns ett av mina favoritbibelord. Där står det, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Så mycket högre som himlen är än jorden, så mycket högre är Guds tankar för ditt liv än vad dina tankar är för ditt liv. Jag är helt med på att du har massa häftiga och coola planer. Jag är helt med på att du har miljontals coola drömmar över ditt liv. Men Guds drömmar för ditt liv, de är ännu bättre. Jag lovar dig det. Du kan ha tänkt ut en sån fantastisk plan. Gud, han kommer fullständigt spräcka den och överbevisa den. Så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket högre är Guds tankar och Guds vägar än dina och mina vägar. Så när jag säger vänta emellanåt och inser efterhand att jag sa vänta, då blir jag så ledsen över vad jag har missat. För jag är helt övertygad om att han har fullt upp. Han försöker rädda den här världen. Det är inte som att han kommer sitta och vänta på Gustav. Han har fullt upp. Så när du och jag säger, här är jag, sänd mig. Det är liksom aldrig för sent. Du kanske har burit på det här väntat ett tag. Och så tänker du nu, oj allt vad jag har missat. Ja men så är det. Och så tar vi nya tag. Det är aldrig för sent att släppa det där väntat. Gud, han har så mycket bra för dig. Är ikväll kvällen där du ska ge Gud ett annat svar. Och nästa grej som jag tänker att Jesaja kunde ha sagt, det är om. Han kunde ha börjat förhandla med Gud. Ja, okej då. Jag tjänar dig. Om jag får det här och det här och det här. Nu finns det ett gäng här inne som kände igen sig. I alla fall gör jag det. Gud, om jag ska göra det här, då får du åtminstone lösa den här situationen. Ja, men visst. Ja, jag är på. Jag fattar grejen. Om det blir på det här sättet. Vi kan börja förhandla, sätta upp lite villkor. Vi kommer inte gå vinnande ur den diskussionen heller. Gud är större än så. I förmiddags så läste vi om Petrus. Vi läste från Lukas 5 bland annat. Och jag älskar sista raden i det stycket, i det vi läste. Där blir det så tydligt. För då står det, då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Vad är båten för dig? Vad är näten för dig? Vad är det du skulle behöva dra upp på land? Inte säga om längre, utan lämna där och följa honom. Jag tycker att det skulle vara så spännande om Petrus inte hade lämnat båten. Om han hade gett det här svaret, om Petrus hade sagt om, då tänker jag att evangelierna hade varit fullt av berättelser om Jesus och lärjungarna och allt det här häftiga de var med om. Och så berättelse efter berättelse om Petrus som missade alltihop. En halv dags vandring efter släpandes på sin sörjabåt. Missade när Jesus mättade 5000. Missade när folk blev helade. Missade när Lazarus väcks ur sin grav. För att han kommer släpandes en halv dag efter de andra. För att han bär på sitt villkor. Han bär på det där som han i sådana fall hade sagt. Gud, jag följer Jesus, jag hakar på. Om jag får ta båten med mig. Vad var båten för Petrus? Det var hans trygghet. Det var hans försörjning. Det var förmodligen till stora delar hans identitet. Han finns i ett sammanhang där vi kan gissa att han ärvde sitt yrke. Han hade sett framför sig att han skulle ärva det och han sen skulle lära upp nästa generation i det yrket. Det är liksom inte en båt. Det är inte ägodelen båt vi pratar om. Det symboliserar så mycket mer för honom. Den drar han upp på land. Lämna den där och följ Jesus. Vad är båten i ditt och mitt liv? Vad är det för villkor du och jag går runt och bär på? Och säger absolut Gud om. Det är samma sak här. Det är inte Gud som går miste om någonting. Det är jag som går miste om någonting. För att jag bär på en packning som jag inte längre behöver gå runt med. För att jag bär på det behov jag har av trygghet. Eller det behov jag har av invandhet. Eller vad det nu än är för någonting. Som är mina villkor. Mitt behov av det här måste jag få. Det här måste jag ha. Så här måste det funka. Gud utmanar dig och mig att släppa taget om våra om. Gud, han har hela ditt liv i sina händer. Det är en ganska stor sanning. Vi slänger oss med den emellanåt, men det är på riktigt. Gud har hela ditt liv i sina händer. Han vet vem du är. Han vet vad du går för. Han vet vad som finns i dig. Han vet mer om det än vad du själv vet. Han har format dig, han har skapat dig, han har en plan för ditt liv. Han har tankar och vägar som är så mycket högre. Emellanåt tänker jag att vi står med ett och annat om. Vi kan skratta lite åt bilden av båten och att Petrus skulle komma efter. Men ibland är det på riktigt allvarligt det där vi håller i handen. Om. Vi kan till och med göra det så allvarligt som att vi säger Gud, om jag blir helad, då. Gud, om du löser den här situationen som jag har bett till dig om nu i 4,5 år, då. Eller vad det nu är för någonting. Om Gud, om du löser mina föräldrars äktenskap. Om du löser vad det nu är för någonting, då. Gud, han har hela ditt liv i sina händer. Det är inte ett liv som alltid kommer gå smärtfritt. Det är tyvärr tvärtom. Det är inte Guds fel, det är den här världens fel. Men om du och jag vågar ta även det där som gör ont i våra liv och säga Gud, med allt jag har, om du kan göra någonting, här är jag, sänd mig. En del av grejerna är lättare att släppa på och en del gör ont på riktigt. Men jag har erfarat att Gud han bär också när våra liv inte gör det. Du kan släppa taget om dina om och rikta dig mot honom. Är det dags att lämna dina om? Det fjärde och sista svaret, det är det svar som Jesaja ger. Det är det där svaret som är det rätta svaret i kyrkans värld. Jag började med att säga nej. Men du kan vara lugn, jag ska sluta med att säga ja. Jesaja säger ja. Petrus säger ja. Miljontals av lärjungar har sedan Jesajas tid och sedan Petrus tid sagt ja till kallelsen ifrån Gud. Sagt ja till att gå dit Gud vill sända. På den här konferensen har massa unga människor genom jättemånga år. Vision började liksom inte förra året. Vision har hållit på i jättemånga år. Det är mängder, det är hundratal, det är tusentals ungdomar som på den här konferensen har fattat precis det här beslutet för sitt liv och sagt ja när Gud har frågat vem ska jag sända? Det finns en sån enorm frihet i att få ge allt till Jesus. Det finns en sån enorm frihet i att släppa kontrollen till honom. Det är läskigt. Det kan kräva en hel del av oss. Men när vi har gjort det finns det en sån enorm frihet att få följa honom. Släppa taget om det där nejet. Våga lita på att Gud håller. Trots dina frågor. Trots ditt tvivel. Trots det som händer och pågår i ditt liv. Trots den där konflikten som hände för ett gäng år sedan. Trots den där grejen som har gjort att ditt förtroende för Gud har naggats i kanten. Gud håller för det också. Vi har våra ups and downs. Gud håller igenom det där. Det finns en frihet att släppa taget om det där nejet. Det spelar ingen roll hur många år du har gått med ett nej. Det här kan få bli din kväll. Det finns en frihet i att inte be Gud vänta. Att släppa taget om det där. Lägga lite grann av mitt på hyllan. Det kan vara smärtsamt. Jag har full respekt för det. Det kan kosta på. Men allt det där som du och jag kan tänka ut. Det faller i jämförelse med det Gud har för dig. Släppa det där. Vänta. Kliva in i den där rörelsen. Ut mot den här världen. Få vara med och uträtta det som Gud håller på med. Det finns en enorm frihet i att inte sätta villkor för Gud. Att släppa mina om, hur smärtsamma de än är. Inte förhandla, utan lämna över och säga Gud, whatever it takes, till och med det här. Tänk om det är så att Gud är allt du någonsin drömt om. Tänk om det är så att det Gud har för dig är allt du någonsin drömt om. Du kanske har satt andra ord på det. Du kanske har sett en annan bild framför dig. Men tänk om det är så att det som ligger djupast i dig, din djupaste längtan, är det Gud som kan få fylla. Du kanske har formulerat dig i 1001 andra drömmar. Tänk om det Gud har för dig är allt du någonsin drömt om. Tänk om det är där du får komma helt till din rätt. Det är där du får komma ut i din fulla potential. Det är där dina gåvor och dina talanger make sense. Det är där de får sin mening. Att det där som Gud har tänkt för dig är det som kan fylla dig med den största tillfredsställelsen. Tänk om det Gud har för dig är allt du drömt om. I en syn för flera hundra år sedan får Jesaja den här frågan. Vem vill vara min budbärare? Vem vill gå till den här världen med mitt budskap? Jesaja, han fick den kallelsen, den sändningen. Han fick kliva in i den rörelsen ut mot det som var hans värld. Den världen är så otroligt olik din och min värld. Vi är i en helt annan tid och en helt annan del av den här världen. Frågorna, utmaningarna, situationen ser så olika ut. Men Guds fråga är exakt densamma ikväll. Vill du gå till din värld? Vill du kliva ut i rörelsen ut mot den värld som jag älskar? Till din skola, till dina klasskompisar, till laget där du tränar, till din familj. Vart du nu är någonstans där du rör dig med de människor du finns kring. Det är de Gud den här kvällen frågar. Vill du gå mina ärenden till dem? Vill du vara min röst? Vill du vara min high five? Vill du vara min kram när det behövs? Vill du vara mitt leende? Vill du vara mina händer, mina fötter? Vill du gå till din värld och vara mitt sändebud, min budbärare? Jesaja säger, här är jag, sänd mig. Och du kan få fatta det beslutet över ditt liv den här kvällen. Du kan få stämma in i de orden som generationer av lärjungar har sagt sedan dess. Gud, om du kan använda mig, då vill jag vara med. Du får säga nej. Du får säga vänta. Du får säga om. Men tänk om Gud är allt du drömt om. Du får säga, här är jag, sänd mig. Nu ska vi få sjunga ut just de här orden tillsammans med vårt lovsångsteam. Jag ska be en bön. Och så ska vi få sjunga, här är jag, Send Me. När vi har sjungit den sången, då kommer jag få komma tillbaka och dela en inbjudan till förbön. Men vi ska sjunga den här sången först, för att du ska få ett tillfälle att landa i det här beslutet. Jag vill inte förminska vad det är jag förmedlar ikväll. Gud, han är här. Och jag tror på riktigt att det här kan få vara en kväll som du kan se tillbaka på i hela ditt liv. Tillfället på Vision 2023 Värnamo, när jag fattar ett beslut om att tjäna Gud. När jag fattar ett beslut om att kliva in i rörelsen ut mot den här världen och gå dit han vill att jag skulle gå. Här är jag. Sänd mig. Jesus, tack för att du är här. Tack för att det är på riktigt, Gud. Gud, tack för att du har ställt den här frågan i generationer. Och tack för att du är här för att göra det ikväll. Herre, tack att vi har ett fritt val. Tack att vi inte är tvingade av vare sig dig eller någon annan. Herre, jag ber om att vi skulle få möta dig den här kvällen. Du skulle röra vid våra liv, våra hjärtan. Du ser den som kanske är här, som brottas med det där nejet. Herre, tack att du är hos den personen just nu. Den som brottas med att vänta, den som brottas med ett om. Tack att du är här. Tack att du är här.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.